Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej älskling.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Jag tänkte att vi kan börja med att checka in med varandra. Och bara se hur vi har det. Det var ett tag sedan som vi verkligen hade en chans att sätta oss ner och prata.
Mm. Om vår relation.
Ja.
För pratar gör vi ju varje dag.
Ja.
Men du menar mer liksom hur vi känner oss i relationen och vart vi står och vad vi så. Ska vi berätta lite bakgrund till typ varför det känns viktigt?
Mm.
Vi har ju haft lite längre samtal, ganska regelbundet, i alla fall typ en gång i månaden eller varannan månad, om så här vart vi är i relationen och hur vi ser framåt och hur vi har det. Så. Och nu har inte vi haft ett sånt samtal på typ 2 månader eller 3 månader, känns det som. Det kanske, ja, 2 månader kanske. Något sånt. Och vi har sagt att vi ska ha det. Men du har haft jättemycket och jag har haft jättemycket. Och det har bara inte blivit läge. Och för mig är det här ett så pass stort och viktigt samtal. Så jag har inte bara velat ta det så här kvällen precis innan vi ska sova.
Ja.
Så vi har sagt att vi ska ha det länge. Och vi sa också att så här, men vi kan podda. Så gör vi det live. Så får alla höra.
Ja.
Eftersom det är någonstans det vi strävar efter, att vara autentiska och öppna. Och då så har de senaste 2 veckorna så har jag haft det jättetufft och varit på haft det jättejobbigt känslomässigt kopplat till dig och vår relation. Vilket vi pratade om i bilen på väg hem idag att du har känt av. Och jag vet att du känner av det. Och därför så är det extra viktigt att vi pratar.
Ja.
Vill du, innan bara vi drar, vill du, alltså hela grejen, vill du berätta lite hur du har upplevt de senaste veckorna, eller veckan?
Ja, men jag har nog också, jag har känt av de senaste 2 veckorna att det har varit någonting. Att jag har liksom inte riktigt hittat ett lugn i relationen. Som att det har varit någonting outtalat. Jag har också sett på det att du inte har mått bra. Och min utmaning i det är ju också att låta dig inte må bra. Att låta dig vara i det.
Mm.
Och samtidigt så blir jag också påverkad. Och det är lite svårt att undvika ibland. Så jag verkligen får kämpa med att vad behöver jag för att må bra. Och också uttrycka vad jag behöver. Försöka verkligen sätta ord på det. Och det har varit både väldigt fint och väldigt utmanande. Men och för mig har det alltid varit viktigt med öppen kommunikation.
Mm.
Och det känns som att vi har haft en öppen kommunikation liksom hur vi har haft det för dagen.
Mm.
Och i stunden. Men inte i någon form av kanske större perspektiv på ett tag. Och det också ger mig en viss trygghet att även ha det samtalet. Ja. Så att det är som att vi har liksom byggt upp lite inför det här. Att det finns lite outtalade saker, tror jag. Som är bara för mig väldigt skönt att sätta ord på. Jag tror vi pratade om det här också. Att just, men för mig är det inte så farligt att sätta ord på det. Det är nog mer när jag känner av att det är någonting, men jag vet inte vad det är. Och när jag bara får en liten hint om att det är någonting, då kan det vara nästan värre än att faktiskt bara få höra rakt och ärligt vad är det som pågår. För då är jag också någonting att förhålla mig till.
Ja, för det blir... Jag kan tänka, eller jag tror mig ha tillräckligt med självinsikt för att förstå också att så här, hela min aura och hela mitt energifält kommunicerar ju att det är någonting. Även om inte min mun säger ord, så märks det. Alltså jag kan inte spela.
Det är lite svårt att undvika det när du liksom vaknar upp på morgonen och jag hör dig liggandes i sängen så här med djup andningen mitt i en pågående ångestattack. Och vet jag, okej, nu är det ångestattack på gång. Och ofta så kan jag hålla dig i det, men ibland, jag tror som i morse, så var du inte i någon full ångestattack, men det var påtagligt att det hände någonting på din sida, och jag kände hur jag i det ögonblicket också tappade fotfästet och bara så här, uff, liksom dök ner i min egen ångest.
Och sen har det väl också varit att det du har tyckt varit mest utmanande är inte egentligen min ångest och när jag uttrycker att jag mår dåligt. Nej. Och liksom så här, utan mer när jag är avstängd och blir liksom kall och hård. Ja. Och där, som jag sa till dig för några veckor sedan, så här, jag personligen lider inte när jag är i det avstängda. För då är hela mitt system bara det är nedstängt.
Ja.
Typ. Vilket jag förstår så väl att du påverkas av det och att andra människor påverkas. Men det är lite som att där får jag en vilopaus. Ja. Där slipper jag känna ångest, jag slipper känna oro, jag slipper känna sorg, ilska, frustration. Så att det är ganska behagligt att vara där. Samtidigt som när jag är i det och är nära dig, så får jag dåligt samvete för att jag märker att du blir påverkad.
Ja.
Och då försöker jag tvinga mig ur det för din skull. Och det är också frustrerande, för att jag känner att så här, det här gör inte jag för min skull, samtidigt som jag bryr mig om dig och liksom vill inte påverka dig mer negativt än vad jag behöver.
Och även där är det lättare för mig när du sätter ord på det. När du sätter ord på att nu är du avstängd, eller nu behöver du bara ta lite egen space. För du är viktig för mig, likväl som jag är viktig för dig, i den form av, om man tänker typ lite anknytningsteori. Vi har liksom släppt in varandra väldigt nära in i våra liv.
Mm.
Och på det sättet, du blir viktig för mig. Alltså hur du möter mig och hur jag möter dig och vår kommunikation och vad som pågår i vår relation och beroende på hur mycket tungt eller hur mycket lätt det är, det påverkar mig.
Mm.
Och utmaningen för mig, det är också att kunna ta hand om mig själv. Men det är också fint att se att du är viktig för mig. Och det är därför det här blir också en relation som är värd att tas hand om och vårdas, inte bara för relationens skull och för din skull, men också för min skull, för att jag mår bra när det är lugnt här.
Men jag tror också att vi har haft lite olika ingång också till det här med öppenhet och ärlighet. Att så här, jag har ju, det är ju framförallt du som har introducerat det här med att vara så himla öppen och ärlig och autentisk och transparent. Vilket jag från början tyckte var utmanande på många sätt, för jag var inte van. Och jag uppskattar det jättemycket nu. Samtidigt som jag har gått i 30 år och inte varit så här ärlig någonsin. Och jag har också på ett sätt, jag pratade med min terapeut om det förra veckan, att när jag var liten så var jag väldigt plump och slängde ur mig saker som gjorde att människor ibland blev ledsna. För att jag sa saker, det var ju aldrig jag menat, men jag kunde slänga ur mig dumma kommentarer på fester, och så var det någon som satt bredvid och som blev jätteträffad av det jag sa.
Ja.
Vilket gjorde att jag lärde mig att så här, gud Jessica, tänk innan du pratar, för att annars kommer du såra folk. Och det har gjort att jag väger mina ord. Jag har kvar den här liksom spontaniteten och bara så. Men jag har också lärt mig att inte bara prata, för att orden kan verkligen såra folk och kan verkligen påverka folk. Och i det så har jag svårt att vara 100% ärlig mot dig, för att det finns en en röst i mitt huvud som säger du kommer såra honom, du kommer såra honom, du kommer såra honom. Och du kan aldrig ta tillbaka orden. När du väl har sagt dem, då kan du aldrig ta tillbaka. Och det gör ju att jag går och bygger upp och bygger upp och bygger upp. Och liksom testar tankar. Och pratar, alltså så här, för inre dialog jättelänge innan jag säger någonting. Vilket gör att under tiden jag för den inre dialogen så märker du det genom att jag kanske blir avstängd eller att jag är i min egen bubbla. Och sen när jag väl ska säga det så då exploderar jag typ. Och det här, och jag bygger upp det så mycket för att det blir en stor grej också. För att jag har gått med tankar så länge utan att ha sagt det.
Ja.
Och då att addera till att jag är ganska svart eller vit ibland i mina tankemönster. Vilket gör att ena dagen så kan tankarna vara jättesvarta. Och de är brutala och skoningslösa och jättedömande och negativa. Och andra dagen så är det inte alls så. Då är de jättefina och positiva. Och ja, det är därför jag är rädd för att sätta ord på de här svarta tankarna. För att jag är rädd att det blir så onyanserat. Samtidigt som de svarta tankarna finns ju där. Ja. Och tyvärr så blir de mer och mer förekommande ju mer jag trycker bort dem.
Ja.
Och nu håller jag på att explodera.
Och de känner jag av, oavsett om du uttrycker dem eller inte. Jag känner ju att det är något som pågår. Som jag hade beskrivit de här två senaste veckorna, så skulle jag säga så här. I den här relationen, och jag tror att i alla relationer så finns det finns alltid en rörelse. Det är aldrig statiskt. Det är aldrig liksom, vi är aldrig på samma plats. Så, och ibland kan jag känna så här, men ibland är jag en rörelse på väg in i relationen. Och ibland är jag på väg i en rörelse liksom på väg mer in i mig själv. Ibland är jag på väg liksom lite mer ut ur relationen. Och jag tror att de senaste två veckorna har jag, det har hänt liksom flera saker inom mig som har gjort att jag har verkligen öppnat upp in i den här relationen. Och delvis så har det lite med det att göra, men det är mer så här inre blockeringar, inre tankar som har släppts, och jag har liksom känt att jag har hittat ett lugn i mig själv inför den här relationen tillsammans med dig, och det har varit jätteskönt. Och samtidigt så säger jag så här, då liksom fylls jag med kärlek till dig och liksom fylls med den här känslan av öppenhet och mjukhet och längtan att vara nära dig. Och samtidigt när jag från den platsen når ut till dig och jag märker att okej, du var inte alls på samma plats. Det jag möts tillbaka av är någon lite hårdhet, lite vasshet, lite, men om du är stressad eller om jag möts av ångest eller oavsett, då liksom i sin tur så kan det där också trigga igång mitt system. Och då blev jag lite nervös eller lite, jag blev inte alls mött på samma sätt. Och det gäller för mig, har verkligen varit för mig att kunna se det och att fortsätta kunna vara i kärlek, men det har varit jävligt sårbart. För där är liksom helt plötsligt mitt hjärta bara öppet, det är som att hej Jessica, jag visar hela mig själv för dig. Och sen så även om du inte alls har varit på väg bort från relationen, så har jag bara, min hjärna och mitt system har tolkat dina signaler som att åh gud, du tycker inte om mig, åh nej, nu är du stressad, åh nej, nu ifrågasätter du mig. Och när inte jag har koll på det, då kan jag stänga ner. Så på det sättet har mitt system verkligen varit igång de här två senaste veckorna. Det har varit jättetufft. Det har varit påfrestande liksom att behöva liksom dela med mitt eget system som är både jättekär och jätteöppen, och sen så liksom så här mötas i att åh nej, nu stänger jag ner och att det blir tufft. Så det har varit utmanande. Det har varit utmanande att känna att gud, vad jag liksom verkligen öppnar upp mig. Och att inte bli mött med exakt samma sak tillbaka kan också vara väldigt sårbart och väldigt tufft. Jag tror att jag reflekterade för någon vecka sedan typ så här, men ofta i början av en relation där två människor är jättekära i varandra, men det är ju en fantastisk plats att vara för man öppnar upp sig och båda två är typ lika kära och man är typ, man blir mött liksom med samma känslor och det är tryggt och det är bara någon sorts fantastiskt fantasilekfull plats. Men sen, desto längre man kommer in i relationen, desto mer av, vad ska man säga, verklighet man möts, eller desto mer av ens tuffa sidor kan komma fram. Och då är det inte säkert att den ena eller den andra personen är alltid lika öppen. Jag kan vara jätteöppen en dag, du kan vara jättenedstängd en dag. Och om jag är jätteberoende av din reaktion, men då är det så lätt för mig att bara, du älskar inte alls mig och så. Så där har mina två senaste veckor varit. Det har varit så här jätteöppen mot dig och i den här relationen och trygg och lugn. Och samtidigt i samma ögonblick har det varit rätt tufft när jag inte har upplevt att du har varit på samma plats.
Mm.
Och sen har vi inte kunnat sätta ord på det också. Så då har det också varit som en inre liten stress som har pågått. Typ så här, ja, men vad pågår?
Mm.
Typ. För jag tror att det ligger också någonting typ i reptilhjärnan i människors kroppar. Att när det inte är lugnt, när våra närmaste relationer runt omkring oss inte är lugna och trygga, ja, men då signalerar det fara. Typ rent biologiskt. Så att jag tror att mitt system är lite utmattad efter de här två veckorna.
Mm. Och jag har ju, alltså det är det som blir så svårt, för att jag ser ju hur mitt mående och mina processer, hur det påverkar dig, och det är där jag på ett sätt tror att jag skyddar dig genom att vara tyst och genom att dra mig undan och liksom undvika dig. Plus att jag har känt också så här att varje gång som det har liksom kommit en situation där det har varit extra påtagligt att jag kanske har varit avstängd och du har försökt nå ut eller ja, så har det verkligen inte varit läge att prata. Alltså det har varit liksom att vi har varit på väg till någon middag eller
ja,
så.
Precis.
Och då har det blivit lite för mig som att så här, men vi tar det här när det är läge. Alltså så här, jag behöver sätta ord på saker, men vi tar det när det är läge. Och sen har det inte blivit läge. Och då har jag bara gått och byggt upp och byggt upp och byggt upp. Och till slut så känner jag bara att så här, jag håller på att explodera. Och jag vet inte vad jag ska göra av allting. Och så här, så.
Och för min egen del så vill jag nog uttrycka så här att jag behöver inte eller vill inte bli skyddad från dig.
Mm.
Det vill säga, när du drar dig undan och försöker skydda mig från dina känslor, det kan nästan bli det motsatta. Det vill säga att, oj, nu märker jag hur tydligt du drar dig undan, och då kan mitt system dra igång ännu mer.
Mm.
Det är den där icke-kontakt som kan vara ännu tuffare än bara faktiskt att få höra, men hur är det där inne? Vad är verkligheten just nu? Jag känner att jag har mycket lättare att förhålla mig till verkligheten än att förhålla mig till mina fantasier om vad som pågår inom dig och varför du drar dig undan. De kan vara värre. Mina tankemonster kan vara värst.
Mm.
Men så snart man kan sätta ord på någonting för mig, då har jag någonting att ta i. Då blir du verklig för mig. Och då det där relationen kan vara, tror jag. Då kan vi börja relatera när vi båda två visar vart vi är.
Men det är väl lite det här i att inte ha några garantier för dina reaktioner.
Ja.
Alltså det tror jag generellt, alltså för de flesta, att ofta när man inte kanske ger kritik till någon eller man uttrycker vad man känner, så är det på grund av rädsla för den andra personens reaktion. Ja. Så här, kommer du bli arg? Kommer du börja försvara dig? Kommer du bli jätteledsen, sårad? Och jag vill ju undvika, så här, jag har inga problem att trösta människor som mår dåligt. Jag har inga problem att umgås med människor som mår dåligt.
Mm.
Men jag hatar när människor mår dåligt på grund av mig.
Ja.
Det har jag jättesvårt för. Och ja, men jag tror att det är det. Jag försöker liksom skydda dig från att vara ledsen på grund av mig.
Det är nog kört oavsett, tror jag.
Ja, du är redan ledsen på grund av mig.
Det,
jag har redan åsamkat
ett års lidande. Ja, men och därför sitter vi ändå här och har den här, men vill sätta ord på det.
Mm. Usch, jag har magknip.
Mm. Vill du berätta?
Ja, det tog 17 minuters intro för att komma fram till att vi ska prata.
Ja, du har lite magknip.
Mm. Och är typ lite gråtfärdig.
Ja.
Nej, men och sen så här, jag behöver liksom lägga till att i det här så här, jag går i terapi nu och en gång i veckan. Det är den bästa terapin jag någonsin har gått i. Men också en av de tuffaste, just för att det når på djupet och rakt in i alla de här mörka rummen och garderoberna som jag inte har vågat närma mig förut. Så att, alltså, jag håller på att liksom göra upp med min barndom och så här på djupet ta reda på vem fan jag är och varför och vem jag vill vara och, eller vilka jag är, om man nu ser till att man inte är en person, utan jag har ju massa delar i mig. Men okej, vilka är jag? Och det är en jättekänslig process. Och det blir lite som att det blir en fruktsallad. där alla frukterna till slut har mosats med så här en mortel. Så att jag vet inte vad som är apelsiner eller äpplen eller päron längre, utan det är bara allt är bara frukt. Och det gör att så här, relationen till dig och vad jag känner inför dig, det blandas med allt. Från så här, lilla Jessica och barndom, mina föräldrar, ja, men allt, uppväxt. Och där jag är nu, mitt plugg idag, mina jobb, min framtids... oro, bla 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 bla. Så att jag vet liksom inte, när jag känner någonting kring vår relation, jag kan inte sortera. Att så här, är det här magkänsla? Är det baserat på mina murar och strategier och försvar? Är det baserat på liksom tidigare erfarenheter av tidigare relationer? Där jag jämför dig med andra och så. Så att jag vet fan inte vad som är vad. Och då är det läskigt för mig att sätta ord på saker, för det blir nästan som att Jag tror att jag kräver av mig själv att jag ska ge dig en sanning. På så här, jag känner det här och jag behöver det här. Därför att. Och att det är typ, när jag väl har sagt någonting så kan jag inte ta tillbaka det. Eller ändra mig.
Så vad är det värsta som skulle kunna hända om du berättade vad som pågick inom dig? Helt ofiltrerat.
Alltså min värsta rädsla är typ att jag... Nej, men värsta rädslan är att jag säger någonting som gör dig så pass ledsen och sårad på djupet att du känner så här, det här kan jag inte läka tillsammans med dig, och det här gör att jag vill inte vara tillsammans med dig, Jessica. Så att oavsett vad du vill så kommer jag välja att lämna det här nu. Och så går du. Och då sitter jag där, och så kanske jag kommer ångra mig bittert i hela mitt liv och känna så här, jag borde aldrig ha sagt det där. För det är lite som att i mitt system, efter hela den här plumpgrejen när jag var liten, så byggdes det någon känsla i mig av att så här, fan, varför sa jag det där? Åh gud, om jag bara hade kunnat spola tillbaka 10 sekunder i mitt liv. Så det är som någon sån här, jag vågar liksom, vissa ord kan jag bara, jag är livrädd för vad konsekvenserna ska bli.
Ja.
Att jag kommer ångra mig. Och att du, ja men att du drar. Eller att du blir så jävla sårad. Det är typ som någon som, nu har jag aldrig varit otrogen och har aldrig haft en tanke på det. Men så som jag kan tänka mig, om jag sätter mig in i känslan hos en person som har råkat vara otrogen, eller råkat, men så här, har blivit jättefull, haft en bara... Ja, det har bara blivit helt fel och typ råkat vara otrogen med någon på jobbet, på någon fest. Alltså den ångesten som jag bara kan tänka mig att man vaknar med dagen efter. Av att så här, jag har sumpat 18 års lojalitet och tillit på ett hångel. Och nu ska jag berätta det för den personen som jag älskar mest i världen. Och den här personen kanske kommer lämna mig och aldrig mer lita på mig igen, någonsin. Och jag kan inte göra det här ogjort. Alltså jag kan... Jag har så pass inlevelseförmåga att jag kan liksom tänka mig den situationen. Och därav att jag aldrig skulle vara otrogen. För att jag kan typ inte tänka mig en värre tanke. Och inte för att det här är på något sätt liknar otrohet. Men bara den här känslan av att så här, jag har gjort någonting eller jag har sagt någonting som jag inte kan ta tillbaka. Och som fick så här, extremt förödande konsekvenser. Det är jag livrädd för.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så vad är det värsta som jag skulle kunna göra om du berättar någonting?
Att du går härifrån?
Mm.
Mm, och att du säger att jag förtjänar bättre än det här. Jag vill inte ha dig i mitt... Jag vill inte vara med dig. För att du sårar mig och gör inte mig till en bättre person.
Mm.
Det är jag livrädd för.
Ja. Hur känns det att berätta det?
Skönt att få säga det. Samtidigt som du är också så här... Jag tror att jag har sagt det i någon podd tidigare, men att... Jag har aldrig varit med någon person som är så trygg som du är. Vilket gör det extra sårbart, för att du är inte en person som kommer vara... Som blir beroende av en annan person på det sättet, upplever jag. Alltså att du har så pass mycket självkärlek att du skulle inte vara i en relation som var destruktiv under en längre period. I alla fall inte idag. Vilket gör att du kommer välja ditt mående och din hälsa framför en destruktiv relation. Och inte välja att bara vara med någon bara för att slippa vara ensam eller så. Och det gör att så här, jag vet att du kommer inte vara beroende av mig på det sättet. Att så här, du skulle kunna leva ett ganska bra liv ändå. Och det är ju extra läskigt för mig. För då, är det, då finns det någon form av så här, då kickar min prestationsångest in. Att om jag inte är good enough, då, ja, då kan du bara säga tack och hej. Och så kommer du ha det bättre på annat håll. Typ.
Och, så behöver du prestera då i den här relationen för att jag ska stanna kvar?
Ja, lite så känns det. Och det känns också från min senaste relation så när jag blev tagen på sängen och så här, inte var beredd på det breakupet, så har jag på något sätt också lärt mig att så här, jag ska återta kontrollen. Du får inte vara den som står med svansen mellan benen och bara får ett chockbesked som du inte är beredd på och som du inte har varit med och tagit ett beslut i. Att så här, om ett breakup ska liksom, för min kropp just nu, så säger den att så här, det ska antingen vara du som tar initiativ till det,
mm,
eller så är det ni tillsammans.
Ja.
Det får inte vara han.
Ja.
För du klarar inte av ett sånt, att bli lämnad på det sättet igen. Och det blir ju rädslan då, för då tänker jag att så här, men åh gud, om jag säger någonting som gör dig så jävla ledsen så att du går, även fast det handlar om att jag tvivlar på vår relation och säger någonting om dig som jag tänker på, så är jag ändå rädd att det ska göra att det blir liksom omvänt och helt hela fucked up.
Ja.
Mm.
Så vad skulle du behöva från mig ikväll? När vi pratar just nu.
Jag behöver typ att du, oavsett hur du reagerar, att du liksom påminner mig och dig själv om att du har bett om det. Alltså att, så här, att jag inte känner skuldkänslor för att jag har sagt någonting. Utan att du liksom, hur du än reagerar, att du ja, men på något sätt så här tackar för att jag berättar. Att jag vågar berätta.
Ja.
Och inte reagera med så här, okej, stopp, nu blev det för mycket. Eller, och blir det det, då blir det det. Det, kan, det fattar jag. Men... ja, men att du, ja, påminner mig om att du, att det är du som har bett om det. Så. Mm.
Jag känner spontant att det låter otroligt fint det du säger.
Mm.
Och att även i det, så att din ärlighet är som en gåva till mig. Och att den är viktig för mig. Och ja, det stämmer. Jag verkligen längtar efter att få se mer av dig och få se den delen av dig som är du, inte den delen av dig som du sätter upp i någon slags fasad. Och det är oavsett om det är en fantastiskt härlig Jessica där bakom eller om det är en ilsken, uppriven hjärta och själ som ligger där bakom, för den känner jag ändå av. Jag känner ändå av de sakerna. Och det är som att i mitt relaterande så längtar jag efter ett djupare möte. Och ett möte som också går förbi de här fasaderna som vi så lätt kan sätta upp mot varandra. Och verkligen, jag känner att jag kan verkligen gå in i ett space där jag jättegärna lyssnar på vad du har att berätta. Och även med tanken om att... men, det du säger måste inte nödvändigtvis vara sant. Att det du säger är det du känner. Och att du kan få känna 15 olika saker samtidigt. Du kan samtidigt som du känner en oändligt mycket kärlek i den här ögonblicket, så kan du också känna extremt mycket hat och extremt mycket ilska och extremt mycket vrede och extremt mycket sorg. Och att det nästan kan få ligga som en hög med pannkakor, du vet, staplade ovanför varandra.
Pannkakstårta.
Ja, en pannkakstårta. Mm. Och det är du, det är alla de delar av dig.
Mm.
Och jag verkligen, det kan påverka mig och det kan dyka upp sorg i mig och det kan dyka upp känslor i mig när jag hör dig säga saker. Men jag kan också känna att jag måste inte agera på det direkt. Mm. Jag måste inte slå ut eller gå upp eller gå härifrån. Min intention är verkligen just nu att vara här i mötet med dig. Och verkligen också, det blir som en även som nästan som en meditation eller som en övning, bara men att bara lyssna, att i den här sekunden bara ta mitt eget och bara lägga det åt sidan och verkligen bara nyfiket bara lyssna och se vad du har att säga, vad det är som kommer upp, och också att vi har tid för det. Men även om vi pratar nu och du är ärlig och jag blir ledsen, det betyder inte att det måste ta slut.
Nej.
Eller att vår relation är färdig nu. Att vi kan också, att mina känslor också får plats.
Mm.
Men att vi kan också ta en sak i taget. Och just nu så är det dina känslor, känner jag, som just nu får komma fram. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så jag lyssnar jättegärna på vad som är i dig. Alltså högt och lågt och... Om du skulle vilja, skulle jag jättegärna vilja lyssna på allt som pågår i din hjärta och din hjärna just nu.
Ska jag ta det nu eller nästa? Ska vi köra en cliffhanger eller ska jag ta det nu? Okej.
Och för min del, du får jättegärna besnacka helt osensurerat, liksom nästan om du hade liksom pratat ofiltrerat.
Låtsas som att det inte är
massa
andra människor som hör. Ja, för det hör också till det här att jag är jätterädd för att verka dömande och hård och liksom leva i någon jävla illusion om hur saker ska vara och att andra ska lyssna och tänka så här, men alltså vad är det för fel på den där tjejen? Shit, vad hon har höga krav eller vad? Men då får det vara så.
Ja, och för vissa så kommer det vara ett igenkännande. Mm. Att du är precis lika som alla andra.
Ja.
Och när du inkluderar helheten så finns det både dömande och kärlek. Det finns både hat och glädje, ilska och sorg.
Mm.
Allt finns där.
Okej. Nu kommer jag... Nu bara, jag behöver typ säga det för mig själv. Men så här, nu kommer jag... Om jag ska prata osensurerat så behöver jag också bara flagga för att det kanske blir lite ostrukturerat.
Mm.
Och inte liksom... Det kanske inte blir någon röd tråd i det här. Det kanske blir superspretigt och jätte, ja, osammanhängande. Men då är det så.
Ja.
Och jag hoppas att du inte säger stopp. Men behöver du säga stopp så får du säga stopp. Okej. Jag har, som du vet, så här, vår relation började... Eller vi sågs för typ 10 månader sedan på Ängsbacka. Och var liksom efter 10 dagar på Ängsbacka så flyttade vi ihop hit till Bromma. Och det har varit sjukt intensiva månader. Det har varit liksom... Alltså för min del har det inte gått... Alltså det har aldrig gått liksom mer än en vecka eller 2 veckor utan att det har varit tufft. På något sätt tufft. Det har varit också jättefint, men det har liksom... Egentligen så har det från start alltid funnits med något form av så här moln på himlen typ i den här relationen. Och då ganska tidigt så på Ängsbacken så konstaterar vi att vi är någon så här tvillingsjälar som verkligen har setts för, alltså där vi speglar varandra hela tiden, där jag ser, ja, men delar som jag inte kanske har vågat visa eller vågat ta fram eller ja, skuggsidor och sånt som jag inte vill identifiera mig med ser jag i dig, och jag tror att det är likadant åt andra hållet. Och det här, alltså jag tror att liksom bara du introducerade det begreppet twin flame och just så här vad en twin flame relation innebär och att det inte alltid är lätt och att det innebär utmaningar och att man möter sig själv, alltså att du blir på något sätt min tvilling. gör att jag har liksom, det är det jag typ har hakat upp mig på när det har varit jobbigt, att så här, men det här är meningsfullt, det här är liksom syftet med en twin flame relation, det är så här det ska vara, det är inte konstigt, och gud vad jag lär mig mycket om mig själv i den här relationen, och gud vad jag måste gå igenom det här, jag kan inte fly, för att jag har varit så himla bra på att så fort en relation inte är bra så är jag så här, men det finns något bättre, det finns något bättre. Och det har gjort att så här, jag är både förvånad och imponerad av mig själv. Att jag har, trots att det har varit tufft, alltså att jag har stannat. För att jag är ganska otålig och jag har haft ganska höga liksom, drömmar och tankar om hur mitt liv ska se ut och hur min nästa relation ska se ut och... Speciellt efter min förra relation så var det vissa saker som jag sa så här, gud, jag behöver verkligen det där i nästa relation, jag ska inte tumma på det och så här. Och så har inte alla de sakerna funnits i den här relationen. Och jag har liksom tänkt att så här, nej men då börjar jag ifrågasätta mig själv att så här, gud, jag kanske bara har någon jätte skev bild av vad en relation innebär och jag kanske borde liksom ge upp den tanken. Och så här, för att på pappret så är du liksom den mest fantastiska människan i hela världen. Och det är liksom inte bara jag som ser det. Det ser ju alla som träffar dig och lär känna dig. Du är verkligen unik. Och det finns ingen jag har liksom fått vara mig själv så mycket med och varit så accepterad av. Och det är som att du liksom det är som att så här, mitt huvud hela tiden har sagt så här, men Jessica, det här är världens bästa person, släpp inte honom, och så här, du du kommer ångra dig bittert och du kommer aldrig träffa en sån här igen. Och liksom och sen så, och den tanken har liksom funnits med. Och den tanken säger bara att allting som jag känner och alla utmaningar och att det är svårt, det är bara mina sår, det är mina murar, det är mina skyddsstrategier, det är liksom, det är gammalt skit som jag måste bearbeta i terapi. Och sen när jag har bearbetat det, då kommer jag vara öppen, och då kommer det bli jättebra. Och då kommer jag liksom också inse hur rätt vi är för varann. Typ så. Och det är liksom den ena sidan, och det är den som alltså det är den sidan som gör att jag är kvar. För att jag känner att jag kommer aldrig träffa någon som är som du. Och det är liksom hur vi kommunicerar, hur du ser mig, hur du möter mig, hur du håller mig, hur du älskar mig, uppvaktar mig, tror på mig, peppar mig. Allt det är så här. Men alltså jag, så här, varför, hur kan jag, hur skulle jag någonsin kunna välja bort det här? Är dum i huvudet? För att det liksom är typ två saker som inte finns. Men du har 98 saker av 100. Och så tänker jag så här, men om jag hade varit med någon som hade haft de där andra två sakerna, men inte de andra sakerna som du har, hade det gått? Nej, då hade inte det gått. För då hade jag inte varit trygg. Då hade jag inte känt mig accepterad. Och älskad. Så att det finns ingen del av dig som jag hade kunnat tänka mig att en annan person, en partner, inte hade haft. Ja, och sen så är det liksom någon form av magkänsla som så här, och jag vet inte, det är nästan som att den, när vi var på Ängsbacka och vi hade känt varandra i typ 12 timmar så sa du, och det var innan vi ens hade liksom börjat dejta, men du sa att jag vill inte ha fler barn. Och jag vet det. Och just då visste du det. Sen har det förändrats, men just då visste du det. Och det var nästan som att då tror jag att jag både medvetet och undermedvetet valde att inte öppna. Alltså jag stängde en dörr då. Eller den öppnades inte ens. Och den dörren kan man väl sätta titeln framtid på. En framtidsdörr som handlar om att planera framåt och se framåt. Och jag tror att jag redan där när du sa så, eftersom jag är så himla säker och trygg att jag vill ha barn en dag. Inte idag, men någon dag. Så var det lite som att jag redan där gick in i inställningen att så här, okej, om det här utvecklas till någonting, vad som helst, så kommer det bara vara ett kort tag. Och sen kommer vi gå vidare med våra liv. Och så kommer jag träffa någon annan som vill ha barn. Och då vet inte jag ifall det var det som gjorde, alltså den barngrejen som gjorde att jag lite stängde den dörren. Eller om det var liksom någon magkänsla eller intuition som bara så här, nej men vi kanske är tvillingsjälar som har träffats för att lära oss någonting om oss själva. Och när vi har lärt oss det så ska vi gå vidare. Och den där liksom magkänslan, den släpper aldrig. Det finns liksom en magkänsla av att så här, vi har setts för att vara tillsammans ett tag. Och sen så kommer vi gå skilda vägar. Liksom. Och det är som att så här, den magkänslan vill inte försvinna. Och det är också den magkänslan som har liksom, jag vet ju inte om det är en jävla magkänsla, om det är något annat, men jag har i alla fall tidigare fått bekräftat att jag ska lita på min magkänsla. Och när jag inte gör det, det är då det blir fel. Och ibland så går jag emot den för att jag vill att det ska vara på ett speciellt sätt. Så den magkänslan har liksom funnits med från början, att så här, du och jag är ett tag och sen inte mer. Vilket gör att så här, jag kan inte planera framtid. Jag ser inte framtid. Och det gör mig så jävla ledsen när du har uttryckt att du vill planera framåt. Och jag liksom, jag går nästan bara och tänker så här, när ska jag flytta tillbaka till Sankt Eriksplan? För att jag saknar stan. Jättemycket. Och det kanske är liksom en bagatell. Att så här, det borde inte spela någon roll vart man bor. Men jag är liksom, mitt hjärta är verkligen i stan. Och jag känner att så här, även om jag är i stan mycket på dag, alltså så här efter skolan och efter jobbet och så är det liksom, jag åker den, jag bor inte där nu. Och jag vet att du inte är låst i Bromma och liksom eventuellt flyttar i så i framtiden och att det inte är någonting som är låst, men så oavsett det. Men jag känner igår kväll när vi skulle sova, jag började gråta och så sa du, vill du berätta? Och så sa jag så här, nej, inte nu. Då var det liksom att du bara sköljde över mig en sorg över att jag saknar min lägenhet jättemycket. Och det är som att liksom, det som kom över mig för 2 veckor sedan som jag liksom inte har kunnat släppa, och det är därför det är nog därför jag har typ stängt av eller verkat otrevlig eller så här irriterad. Och det är liksom, det bottnar i någon så här, som jag sagt, jag vet att vi ganska tidigt när vi träffades så sa du att du såg väldigt mycket likheter mellan oss, och att jag sa att jag såg väldigt mycket olikheter mellan oss. Och så kom vi fram till att vi tittade på olika saker. Du så, kollade mer på värderingar och drömmar och intressen och sånt. Och jag tittade mycket mer på beteenden och hur vi pratar, hur vi går, hur vi liksom, kroppsspråk och sådana saker. Och jag håller med dig om att vi är väldigt lika på vissa, alltså på de sakerna som du värderar eller tittade på. Och jag håller fast vid att vi är olika på de sakerna som jag tittade på. Och det jag liksom har insett så här senaste 2 veckorna eller tänkt på, det är typ att nu kanske du inte ens tror att du är kvar. Är du kvar?
Jag är här. Jag har lyssnat på dig.
Tack. Jag ser att du lyssnar. Tack för att du gör det. Nej, men det är lite så här, du och jag har pratat om begreppet pacing senaste veckorna. Som betyder, som man kan, alltså synonym kan vara rapport eller arbetsallians, men pacing är liksom, det betyder bokstavligt talat att gå i samma takt som. Och att det finns en tanke om att så här, vi gillar människor som är lika oss själva, för att då känner vi samhörighet och då känner vi att så här, okej, du förstår mig. Och i det så tittar man på liksom en terapeut- och klientrelation, så är det jätteviktigt att man möter sin klient där den är. Och då är det både i form av att liksom ha liknande kroppsspråk, att prata i samma tempo, att prata i samma tonläge, att pejsa in i andning, att man andas ungefär i samma takt. Och det kan vara liksom att man pratar ungefär samma språk, alltså att jag använder liksom lite liknande ord som du. Vilket syns då i parrelationer när man till börjar prata likadant och man börjar röra sig likadant och sådär. Och liksom med dig, olikheten i hur vi är utåt sett, alltså kroppsspråk, prat, allt det där, där är vi fortfarande så olika. Och jag tror att det är det som gör att jag har så jävla, jag har svårt att känna, alltså jag tror att du på ett sätt har lättare att känna connection med mig än vad jag har med dig, för att jag har svårt att känna att vi är lika när vi inte pejsar. För mig blir det misspacing när vi inte har samma kroppsspråk och samma. Och det gör att jag har jättesvårt, för jag är så fokuserad på det som händer utanför mig själv. Och det som händer utanför, det blir lite det, eller det påverkar vad som händer på min insida. Så att om jag kommer hem och är supersprallig och glad och liksom mitt kroppsspråk, alltså en kompis Johan sa till mig för typ ett halvår sedan att så här, Jessica, du är verkligen en ledsen person i en glad kropp. Och det menar han att så här, även om du är deprimerad och mår dålig så syns inte det på dig, för att din kropp signalerar alltid att du har energi och är glad. För när du pratar, du gestikulerar mycket, du pratar fort och högt och du, men du är en flängig och människa som syns och hörs. Och när jag kommer hem då och är i det, och jag upplever att jag alltid är i det, även om jag är ledsen, så min kropp vill liksom röra sig. Och jag behöver, när jag pratar så går det upp och ner väldigt mycket och det är högt tempo och så här. Och när du inte möter mig i det, när du inte är lik mig på hur du pratar och hur du, ditt kroppsspråk är och ditt uttryck, och att du kan vara jätte, du kan känna, du kan ha samma känslor på insidan som jag har, att du också är sprallig och glad på insidan. Men om jag inte ser dig i ditt kroppsspråk och att du pejsar mig i det, alltså är på samma sätt, då känner inte jag samhörighet. Då försvinner min känsla. Då tappar jag, för då pejsar jag ditt uttryck, ditt kroppsspråk, dina ord eller avsaknad av ord. Och när jag pejsar ditt kroppsspråk, det är något annat. Då det tillståndet jag hamnar i när jag härmar ditt beteende, då blir jag ledsen. Då blir jag apatisk och avstängd. För det är så jag är. När jag är avstängd och låg, då blir jag väldigt, alltså långsam och liksom ganska orörlig och ganska stilla. Och pratar liksom långsammare och så här. Och så att det är som att det spelar ingen roll hur du mår på insidan. För det jag snappar upp, det är hur du är på utsidan. Och så pejsar jag det. Och för mig blir det misspacing. För då hamnar jag i tillstånd som jag inte vill vara i. Och det är det som gör, som jag sa till dig förra veckan, när jag sa så här att jag är så ledsen för att nu, eftersom jag är så trygg med dig, så vågar jag också vara mig själv med dig. Vilket gör att du får bara se mina sämsta sidor och mitt sämsta jag. Mm. Och jag vill inte vara en grinig och ledsen person. Men de senaste veckorna eller månaderna så har jag blivit det. Och jag, till en början så liksom tittade jag på mig själv och bara anklagade mig själv för att så här, men det här måste jag jobba med mig själv, och det här är mer ett uttryck för att, ja, men att jag projicerar saker på dig och bla bla bla. Och det är säkert så också. Men det finns också en del av mig som är jättefrustrerad för att så här, jag vill vara glad med dig. Jag vill känna lycka med dig. Jag vill vara i mitt spralliga och glada. Men det är som att jag är jättetrygg att må dåligt med dig. Jag är jättetrygg att bli hållen av dig. Och vara ledsen. Och den första jag ringer eller vill åka till när jag mår dåligt är dig. Men det, jag har inte lika lätt att vara glad med dig. Du är inte den första jag tänker på när jag tänker på att så här, åh, jag vill vara sprallig, leka. Det gör mig så jävla ledsen. För att så här, fan, en relation ska ju liksom också vara någonting som verkligen ger energi och som där jag kan tanka. Där det både är, som du sa, högt och lågt. Och liksom, men just nu så här, jag är inte glad liksom i den här relationen. Det skäms jag för att säga. Och det här är ju typ jobbigast att säga. Och liksom, det gör ont i mig att tänka på att jag ibland är gladare med andra personer. För att de pejsar mig i mitt liksom, mitt spralliga och glada. Och jag känner mig inte pejsad av dig i det. För att vi har olika kroppsspråk och liksom uttrycker glädje på olika sätt. Och du, jag upplever att du kanske inte skrattar lika mycket som jag gör. Eller så har lika lätt till det här. Alltså inte att du inte skrattar på insidan eller är glad. Nu menar jag verkligen utåt. Alltså beteendemässigt. Och jag kanske inte har lika behov, samma behov just nu, av att så här connecta på djupet eller gå djupt eller liksom vara i det djupa. Jag kanske har mer behov just nu av det ytliga och glada, och jag behöver verkligen få energi. Jag behöver tanka, för att det har varit så himla tungt så länge, och jag känner att jag har liksom ingen energi längre. Jag känner att jag är ansträngande att le. Och ingenting är kul, fast jag har massa roligt. Alltså det händer massa roligt i mitt liv just nu. Om jag skulle se på mitt liv utifrån så är jag typ avundsjuk på mitt liv. Alltså på riktigt, jag ser hur mycket som helst som jag gör. Där jag har sånt flyt just nu. Och jag håller på att ta MC-kort och jag har massa roliga jobb. Och det är sommar. Och jag har fantastiskt, alltså det är så jävla mycket bra i mitt liv just nu. Men jag njuter inte. Jag går bara runt i liksom en dimma och bara, jag vill bara sova. Och det är ju verkligen så här depressionstecken. Och det är liksom som att, och varför jag inte vill säga det här till dig, det är för att om man tänker oss som varsitt instrument, så är det som att så här, du är piano och jag är trummor. Och vi ska skapa en låt. Och alltså, du är, vad sa jag att du var? Piano.
Mm.
Ja, du är piano. Det här pianot är jättebra stämt och det är jättevackert och det är fantastiskt. Och om man bara hade gjort en låt med piano så låter den liksom, det är en fantastisk låt. Och jag vill inte på något sätt ändra pianots så här klang eller så. Och trummorna är också jättebra. Och när det bara är en trumlåt så är den också aspumpy och cool och bra. Och det som händer i vår relation, som jag känner just nu, det är att trummorna och pianot ska skapa en låt. Och så blir det inte en bra låt. Och då går trummorna in och anklagar pianot. För att det är pianos fel att det inte blir en bra låt. Och säger, men du måste, alltså för att det här ska bli en bra låt så måste du stämmas om. Du måste liksom vara annorlunda. För annars kommer det här inte bli en bra låt. För att vi har inte alls, vi spelar inte samma tonart. Så du måste byta tonart. Och det är ju för trummornas skull. Det är ju för min skull. Att om jag ska tycka om den här låten, och låten i vår relation, då behöver pianot förändras. Men pianot by itself ska inte förändras. Nu pratar vi om förändring igen och det här att allting förändras. Men just nu, precis så som det ser ut just nu, så som låten låter just nu, så är det en falsk låt. Alltså inte falsk, men förstår du? En dålig låt. En dålig låt är det. Och jag vill inte förstöra det här pianot. Jag vill, och det jag känner nu när jag är ärlig och pratar, det är att jag känner mig som trummorna som sitter och talar om för pianot att det är felstämt. Och att det är fel. Och jag tycker inte att pianot är felstämt. Det bara passar inte till trummornas tonart. Eller trumman. Typ ackord. Eller vad fan man nu kan inte ens vara det. Men... Och det är därför jag inte vill säga någonting, för att det är så här, om du bara vore du, om du och jag inte var tillsammans och jag bara träffade dig och vi var vänner och du skulle be mig spegla dig och säga så här, vad ser du när du ser mig? Vad tänker du om mig? Och om du fick vara helt ärlig, skulle du liksom förändra mig på något sätt? Skulle du ge mig tips eller råd eller feedback på något sätt? Alltså som en observatör eller en bara en vän, så skulle jag bara säga, nej, gör ingenting annorlunda. Du är perfekt precis som du är. Jag vill inte förändra en millimeter på dig. Men som din flickvän så kan jag inte säga så. Och det är för att liksom den du är just nu påverkar mig. Och jag har liksom kommit till en gräns där jag är så här, men hur mycket ska jag behöva förändras? Hur mycket ska jag behöva jobba med mig själv för att det här ska funka? Och vad fan ska jag göra? Och det är som att så här, hade vi haft en period så här, ett år när vi hade varit, eller ett halvår bara, där vi hade varit superkär och haft det jätteenkelt och jättebra och jättehärligt, då hade någonstans det varit ett bevis för, eller ett kvitto på att så här, okej, men jag vet att vi kan ha det enkelt också. Jag vet att vi kan ha det bara på moln. Men nu har inte jag ett sånt facit, för att det började för mig, det var liksom väldigt stormigt och fantastiskt från början. Men jag har inte haft en längre period där det varit enkelt. Så jag vet inte vad det jag strävar efter, det är vad jag ser framför mig. Och det gör att så här, ja, jag vill förändra dig för min skull, men inte för din skull. Och det gör att jag varje gång som du, eftersom jag har sånt fokus på liksom pacing-biten och ditt beteende, och det är det du förmodligen känner av när jag stör mig på saker eller vill förändra dig, det är varje gång som ditt kroppsspråk eller det liksom, du inte pacear mitt, att vi är i olika nivå eller på olika platser kopplat till det. Alltså igår när vi såg till Solna Centrum, jag gick fort, du går långsamt, jag ville prata, du vill liksom landa, kramas. Och då, det är bara, jag håller på att explodera inombords. Jag vill bara... Alltså jag blir så jävla arg. Och det enda som gör att jag inte skriker, det är att mitt förnuft säger mig så här: Jessica, det är inget fel på honom. Det är er match just nu som inte är bra, men det är inget fel på honom. Men känslan är liksom... Jag blir så jävla frustrerad. Och jag går emot mina känslor gång på gång på gång på gång för att... Det är inget fel på dig. Och jag vill, och därför vill jag inte uttrycka så här, det. Det är bara att melodi, vår melodi just nu passar inte mig. För att jag är inte glad. Och jag vill vara glad. Och jag kan vara glad, för jag kan vara det med andra. Jag vill vara det med dig också. Jag vet bara inte hur jag ska bli det. Och jag vet att det ligger hos mig också. Så att nu jag menar inte att det är du som ska göra mig glad. Men jag tror att liksom... Jag vill att energin mellan oss är positiv och gör mig glad. Så att det är liksom, det är verkligen båda. Och i det här så tror jag att det är också, om man nu ska vara spirituell, att det är inte, allt kan man inte göra någonting åt. Vissa grejer är bara feromoner och energi och liksom att någonting gör bara att jag hamnar i ett annat känslotillstånd med dig. Och det här betyder inte att jag inte är glad med dig också, men övervägande är det tufft och liksom djupt och mer allvarligt än glatt. Och jag behöver inte så mycket allvar i mitt liv just nu. Jag behöver glatt och skratt. Jag märker att jag kan inte titta på dig när jag pratar om det här. Du märker det, jag har tittat runt i hela rummet förutom på dig.
Ja.
Men det jag skäms över att säga är liksom att jag längtar tillbaka till min lägenhet och att jag ser framför mig att så här, oavsett om vi fortsätter vara tillsammans eller inte, jag kommer vilja ta tillbaka den på något sätt. Alltså ha den, oavsett om jag bor där en gång i veckan eller så här. Men jag känner mig hemlös. Och det är inte på grund av dig. Det är att jag har liksom flyttat in i ett hem som jag inte har bott i innan, i ett område som jag aldrig varit i, alltså utanför stan. Ja, det är bara så. Men jag känner mig vilse. Jag känner mig rotlös. Jag känner att jag, det finns inget ställe där jag får space. Där jag kan vara själv. För att det, du har två barn som är här till och från. Och jag trivs inte i skogen. Det har massa skog här utanför. Så tycker man om skog så är det världens mysigaste område. Men jag kan liksom inte fly någonstans. Så jag känner mig liksom lite fången. Och nu har det gått typ en timme. Åh, gud. Och nu behöver jag att du säger något.
Ja, jag vill bara checka lite jättesnabbt. Hur känns det just i den här sekunden?
Just i den här sekunden när jag får höra dig prata så känns det skönt.
Ja.
Att ha sagt, satt ord på allt. Mm. Och jättetufft.
Ja.
Tufft känns det.
Tack för att du berättar. Att du delar vad som pågår i dig. Jag fattar mycket bättre. Mm. Bättre liksom ditt välmående eller ditt agerande liksom senaste veckorna. Hur det här också känns som att det är tärt på dig.
Mm.
Och jag kan verkligen nästan se hur liksom i den där små ögonblicken av misspacing, att oj, nu går jag långsamt och nu går du snabbt.
Mm.
När du inte kan säga någonting i det ögonblicket, när liksom när den frustrationen bara får bygga upp i dig och det enda du lägger märke till att okej, han går så långsamt och nu går jag så snabbt och så går jag ännu långsammare och du går ännu snabbare och så går jag långsammare. Och att hur den liksom tär invändigt.
Mm.
Och det, jag känner mig jättelugn med att du tar upp allt det du gör. Och jag kan också känna igen mig i, precis i det exempel som du säger där med när vi möttes och jag gick långsamt och du gick snabbt.
Mm.
För i mig så fanns det också ett behov av att connecta och bli pacad och bli mätt. Och jag vet exakt vilket ögonblick du menar, även fast vi inte har pratat om det. Och i det ögonblicket så kunde jag också känna bara, gud vad snabbt hon går. Gud vad hetsig hon är, hennes rörelse där. Gud vad hon spelar. Och det är som att jag älskar den liknelsen som du har med pianot och med trummorna. För det är liksom typ den grymmaste pianot och de fräckaste trummorna. Och varken trummorna eller pianot behöver stämmas om.
Mm.
Och som du säger, men pianot för sig själv. Och det är nästan som att i den liknelsen, om jag bara hakar in i den, så är det som att jag ser att men pianisten har ett par noter framför sig och kör hjärnet på någon jazzlåt. Och sen så trummorna har ett annat par noter framför sig och kör hjärnet på någon sån här
Metallica
Highway to Hell, liksom så här hårdrock. Mm. Och det är alltså det är sån osynk och disharmoni som det är. När vi liksom, och samtidigt så ser jag hur liksom så här, ingen snackar med varandra. Ingen så här,
alltså vi försöker överrösta.
Det är som att det är två människor, två proffsmusiker har klivit in i rummet och bara fått för sig, men vi ska köra den här låten. Och den andra bara, vi ska köra den här låten. Och sen så frågar man inte ens, ska vi köra den här låten? Och när man börjar spela så har man inte ens samtalet om att vilken låt vill vi köra. Mm. Det är bara typ så här, men hallå, du spelar inte efter noterna, säger trummisen. Och medan pianisten bara säger, men hallå, du spelar inte rätt takt. Och båda tror att man till och med spelar samma låt. Men så är det ju inte. Och det är klart att pianisten tror ju att trummisen är ju världssämst. Och trummisen tror ju att pianisten är ju helt störd i huvudet och borde hängas med pianosträngarna. Liksom, och byta ut den. Men vart fan tog elgitarren vägen och de andra?
Mm.
Och det enda som jag ser framför mig, men vad händer om båda de två vänder sig till varandra och säger, men vilken låt vill vi spela? Vad vill vi skapa tillsammans? Och för mig så handlar det om kommunikation. Alltså att prata. Och jag vill verkligen säga att i det ögonblicket när du kände dig frustrerad över att det gick långsamt, det hade varit guld värt för mig att bara få höra det. För då tror jag att vi hade kunnat stanna upp och bara titta på varandra och bara, i det ögonblicket bara få uttrycka våra behov. Och hade jag uttryckt mitt behov i det ögonblicket, så hade det varit så här: älskling, vi har inte setts på 2 dagar och nu möts vi här på den här shoppingcentret där vi möttes, och jag skulle nog bara behöva typ en minuts kram tillsammans. Och sen är jag helt på att vi springer in på mataffären, köper de grejerna vi ska, och sen så rusar vi iväg till det stället som vi skulle i hög tempo. För då blir jag upphämtad och mött. Och det är nästan som att, liksom, du vet, när man ska spela en låt så räknar man in tillsammans, liksom så här 1, 2, 3, och sen så kör man på 4. Och mer än så tror jag inte att jag behöver för att kunna hoppa upp dit. För jag tror risken att om vi inte öppnar våra munnar och säger att nu är det osynk. Men då känner vi den disharmonin, och den går så djupt inom oss båda att vi känner av det så starkt när vi är där. Och samtidigt så tror jag också att våra olikheter, alltså olikheterna i musik, när du har två olika musiker från två olika genrer som kommer tillsammans, som är jätteduktiga på det de gör, och i harmoni skapar någonting tillsammans, ja, men då kan du ju skapa fantastisk musik som är liksom banbrytande och liksom ta fram låtar som aldrig har spelats förut. Och det är väl min lilla optimistjävel som tänker så, men det är verkligen så som jag känner, att jag är jätteöppen och glad att du tar upp, men fan, du vill ju köra hårdrock, Highway to Hell liksom, och jag vill spela jazz. Och ja, men hur är det när vi båda får liksom skapa en låt som är kombinationer av dem? Eller hur är det när vi vet att just det, vi ska inte bara spela en enda låt liksom resten av livet eller i den här sessionen som vi spelar tillsammans. Vi kan ju spela fem låtar. En jazz, en hårdrock och en är vad vet jag, turkisk musik och en är hiphop. Och där vi kan också utmanas i ett växande och bli ännu bättre. Hur känns det när jag säger de här sakerna?
Att jag förstår det på ett teoretiskt plan. Tror inte på det på ett känslomässigt plan. Och det är väl någonting i där vi har haft olika lite utgångspunkt i så här, vad en människa är och vad personlighet är och vad som är förändligt och bla och så. Men att så här, hårdrockaren kan göra annan musik. Usch, jag vill inte vara den här negativa nu, men nu är jag mig själv.
Kör.
Jag kan skylla på att jag är deprimerad. Då är man bara pessimistisk. Hårdrockaren har ju hittat sin genre som den älskar och som den är jävligt bra på. Och den kan göra liksom, gästspela och göra samarbeten såklart. Med andra musiker och inom andra genrer. Att så här, fan vad coolt att göra klassisk musik. Oh, vi gör en låt. Eller fan vad ballt att göra lite jazz. Vi gör lite jazz. Men den är ändå hårdrockare i botten. Och det är väl där... Ja, men och där kommer det väl in, och jag vet inte om det är min magkänsla som pratar nu, men där kommer det in någonting i så här att det finns liksom en tanke i mig om att så här, men alltså det borde ha varit lättare för oss från början. Om det är rätt så är det lätt. Det är som att den grejen har följt med mig, att så här, det kan inte vara svårt i början och sen bli lätt. Det måste vara lätt först och sen, även när det är svårt så känns det lätt att lösa det svåra. Alltså att det finns inte ett motstånd i att gå in för att lösa. Men när det är svårt från början så är det någonting i mig som säger, men då är det inte rätt. Och så det är den ena reflektionen av att jag kanske behöver ändra lite också mina grundtankar eller valda sanningar som jag har om relationer och så. Men den andra grejen är att om jag ska gå in och inte göra hårdrock mer utan göra en klassisk låt eller en jazzlåt, så behöver jag se vad jag vinner på det. Alltså så här, vad är intentionen med att göra en annan genre när jag älskar rock? För jag har inga problem med rock. Jag älskar rock. Och har aldrig tröttnat på rock. Och då behöver jag hitta, okej, vad skulle vara vinningen med att gå och testa en annan genre? Och det är väl det som är i mitt system, att när det har varit tufft, att så här, det har varit tufft att gå in och testa andra genrer, vilket jag har gjort med dig väldigt mycket, eller det känns som jag gjort det, så blir det lite som att min kropp har lärt sig att så här, åh fan vad jobbigt, vad svårt, och nej, det här är inte du meant to be för, alltså den här genren är liksom inte din genre och det kanske du måste acceptera. Och att motståndet som händer, det motståndet du känner och stoppet i dig, det är din magkänsla som säger att nej, men det här är inte rätt. Så det är den pessimistiska sidan. Och den andra, snällare, optimistiska sidan är så här, men Jessica, här får du jobba med dig själv. Och det här är bara, det är klart att du inte kan veta om någon andra genre är bra om du inte har testat, och det tar tid att lära sig nya vanor och det krävs disciplin för att så här, gå in i andra. Göra annorlunda än vad du har gjort.
Ja.
Och det är svårt. Och därför känns det svårt att göra något annorlunda. Och så här håller jag på. Det är krig i mitt huvud varje dag. Och jag vet inte, för det finns ingen... Jag vet inte vilken röst jag ska lyssna på. Och hur jag ska bete mig och vad jag ska agera på. Och jag känner att min hjärna hjälper mig inte. Min kropp hjälper mig inte. Eftersom de krigar mot varandra. Så att de får lika mycket utrymme. Det är liksom 50-50. Så... Och där jag lider enormt just nu.
Ja.
Och jag vet inte vad jag ska göra. För att jag behöver... Inte paus från dig, men jag behöver paus från det här lidandet. För att jag håller på att gå sönder.
Får jag säga en sak?
Ja.
Jag tror en sak som vi inte ska göra det är att fortsätta med att sitta i samma rum och tro att vi spelar samma låt när du kör hårdrock och jag kör jazz.
Mm.
Och att där i det ögonblicket uppstår också ett lidande som vi rätt snabbt kan undvika genom att kommunicera. Ja. När du går lite för snabbt och jag går lite för långsamt och mitt beteende och ditt beteende inte möter någon av oss, då är ingen av oss mötta egentligen. Mm. Det blir misspacing av båda håll.
Mm.
Och det är ett gemensamt lidande. Och den vill jag få slut på i de ögonblick som vi kan. Och då vill jag verkligen säga så här att jag vill bjuda in till någonting som kallas för Radical Honesty. Det är en bok som jag håller på och läser. Som handlar om att vara ärlig med vad som pågår i mig just nu.
Mm.
Och att om vi båda är okej med det, så i det ögonblicket så kan både du och jag säga just nu känns det som att det är osynk. Och vad behöver vi då? Jag skulle vilja att vi gick lite snabbare. Men okej, det kan vi göra. Men kan vi bara stanna upp i 30 sekunder först och så får jag en kram i långsamt tempo. Och då tror jag att jag kan möta dig det snabba. Och jag tror att de små enkla sakerna kan minska lidandet. Medan vi ändå håller på och repar tillsammans. För jag tror ändå att i och med att vi båda två är i samma rum så har vi än så länge en vilja att vara där. Även om vi båda två kan lida och att även om du kan lida något extremt mycket. Men så länge vi är i samma rum så skulle jag verkligen vilja tro att vi har mycket att vinna på att vara ärliga med vad som pågår. För då kan vi verkligen börja reda ut. Kan vi lira tillsammans?
Mm.
För så länge vi är tysta och du bankar på trummorna ännu hårdare och jag bankar på pianot ännu hårdare, det är garanterat att misslyckas.
Mm.
Och den kommer inte gå. Det är varken publiken som lyssnar eller vi som sitter och spelar tycker att det är att den anarkistiska kaoset är vackert. Mm. Om man inte är en anarkistisk kaotisk musiker. Men
det får vi ingen publik på.
Nej. Så verkligen, jag tror att det är de där små ögonblicken som du och jag så lätt kan bara trycka undan som är de viktigaste just nu.
Mm.
Att bara jobba i det lilla. För då kan vi börja reda ut, men kan vi lira tillsammans? Vill vi lira tillsammans? Ja, just det.
Mm.
Ja. Och det är inget beslut som jag känner måste tas just nu den här sekunden. Jag är rätt nyfiken och... Jag vet inte alls hur du känner för att liksom sitta kvar där i trummorna ett tag till och se.
Jag trivs jättebra bakom trummorna.
Ja.
Mm.
Så att jag röstar för att vi fortsätter utforska där tillsammans. Men att vi gör det utav ärlighet. Och som du märker så sitter jag fortfarande kvar här framför dig. Jag känner mig vid ett gott humör. Och känner mig att det här var intressant. Och jag känner mig inte alls sårad eller att någonting har hänt att jag är på väg bort. Så jag vill verkligen säga tack för att du har varit så jävla modig och berättat det här. För att du har verkligen visat dig själv. Och det är så vackert att se. Och jag har sett hur du har kämpat medan du har försökt berätta de här sakerna. Och tårarna har kommit och du har haft jättesvårt att titta på mig. Men det har varit så modigt. Du har verkligen visat dig själv. Så tack för det. Tack. Det har jag längtat efter att se också.
Tack för att du lyssnade. Och tack för att ni har lyssnat i en timme och en kvart. Vårt längsta avsnitt hittills.
Ja.
Mm. Vissa saker behöver ta tid.
Ja.
Pianot behöver också spela.
Ja, precis.
Tack älskling. Jag älskar dig.
Ja. Tack.
Det här måste jag nämna nu.
Vad gör det nu?
En kompis till mig sa, för när vi hade spelat in något av de första avsnitten som jag skickade till henne som en beta-version som hon skulle ge feedback på, så sa hon, så hon bara, åh, det var så smärtsamt Jessica i slutet när du sa att du älskade Carl Michael och han bara sa tack tillbaka. Jag bara, men vadå? Vi kommunicerar så. Hon bara, nej men gud, alltså jag skulle få så ont i magen om någon inte sa tillbaka. Jag bara, men vadå, då säger du ju för att få höra det tillbaka. Hon bara, ja. Jag bara, okej, okay, men då kanske det är fel redan där.
Ja.
Så här, jag kan uttrycka någonting, jag vet att du älskar mig. Ja. Du behöver inte säga, alltså, du kan ju bara ta emot en komplimang eller en, ja, så. Så att er, ni som lyssnar nu, när vi säger någonting till varandra och du bara säger tack, så är det, med oss är det helt fine. Sen vad som växer er, det är en annan sak. Ja. Men,
nej, men då,
för mig är det helt okej.
Okay. Ja, och för mig när jag hör det, det blir som att jag får verkligen andas in det. Och ibland, ja, så här, åh, tack för att du säger det. Och ibland, mm, så kan mitt hjärta också fyllas upp lika mycket tillbaka av kärlek. Mm. Bara, åh, tack, och jag älskar dig så mycket.
Ja.
Ja, men jag tycker att det finns något fint i det.
Ja.
Det,
så, tack.
Ja, tack.
Puss, puss.
Puss, puss.
Hej då.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.